Du ser alltid så stilig och välkammad ut, Daniel.
Mm. Jag är alltid välkammad. Du skrattar alltid lite nervös precis när vi ska trycka på inspelningsknappen.
Ja, men fantastiskt. Du, vet du vad jag tänkte? Jag tänkte ge dig en liten utmaning, Daniel. Det finns ju ett klassiskt radioprogram som heter På minuten.
Ja, älskar det.
En liten radiolek som handlar om att man ska man tävlar i ordets konst. Man ska tala på under en minut på ett givet ämne. Och man får inte staka sig, upprepa sig eller lämna rummet.
Eller upprepa sig.
Ja, det sa jag.
Eller tveka.
Det är jag inte säker på att jag sa.
Nu kommer ett sådant skratt.
Och nu så tänkte jag att jag skulle ge dig ett givet ämne. Och så skulle jag väl se hur långt du hamnar på sekunderna.
Okej, och du är då domaren då? Eller är du min mottävlare? För du kan ju störa mig då. Eller är det bara domare som ska kolla hur det går?
Ja, jag ska nog se lite... Jag är lite blandat. Jag har en liten flygande roll. Flygande målvakt som man sa när man spelade fotboll när man var liten.
Just det.
Vi har en flygande målvakt.
Jag har ju faktiskt varit på inspelningarna på minuten ett par gånger.
Några gånger?
Ja.
För en gång var jag med.
Var du det?
Ja.
Hej, det kommer jag inte ihåg.
Nej, jag är så glad att jag ger sånt djupt intryck.
Vem höll på att säga, vi ska inte gå in och prata internt. Ja, men vi var säkert en gång. Jag har också skickat in ganska mycket ämnen till dem.
Har dina ämnen kommit med någon gång?
Två gånger, som jag har hört.
En gång när du satt i publiken.
Var det då du var med, ja.
Just det var då jag var med.
När de frågade om, är Daniel Lelleby här? Då hann jag bli väldigt nervös på en sekund.
Men nu får du din chans.
Ja, jag tänker om de säga, vi har förstått att du är väldigt duktig på det här och skulle vilja att du är med i vårt rollprogram idag. Du får testa här idag.
Mm.
Det skulle vara kul.
Så att du ska få testa idag.
Okej, okay. Oj.
Och jag skulle vilja att du talar om utifrån ämnet... den dagen då jag lämnade min bästa vän på berget. Med start nu.
Sommaren hade redan kommit och försvunnit. Hösten var på ingående och beskedet anlände i brevlådan. Du ska flytta utomlands. Sagt och gjort så var jag tvungen att packa ihop mina grejer. Paketera. Nej, var det samma sak? Nej, jag suger. Hur många sekunder var det?
Fyra sekunder. Nej,
men jag skulle kanske inte tvekat. Jag skulle packat ihop och paketerat. Det är kanske inte samma sak.
Nej, du kunde ju paketerat en... Packat ihop och sen kunde du paketerat...
ett paket. Någonting
annat. Ett paket som du skulle avisera.
Men lyssna gärna på minuten på P1. Väldigt kul.
Väldigt roligt.
Mycket roligare än vad vi fick till det här.
Ja. Det var egentligen ett litet försök att ha ett litet mer spännande intro på det här veckans podcastavsnitt. Man måste ju variera sig lite.
Vi får se om du återkommer då.
Det kan ju hända att du ger mig ett ämne avslutningsvis.
Det är möjligt. Men välkommen till Elvi Lyckoqvist podd avsnitt 14.
Välkommen.
Välkommen. Det är rekordkorta avsnittet.
Det är ju märkligt att vi alltid är osäkra på vilken nummer vi är på.
Ja, det är sant. Det är faktiskt sant.
Vad menar du med rekordkorta?
Jag har ju redan berättat för dig, det är en väldigt busy vecka här för oss. Det finns inget utrymme att dra ut på det idag, utan snarare vara kort och koncis och... Och hålla sig till ämnet. Prata en minut.
Och bara prata om de viktigaste sakerna.
Precis, vad det är nu kan vara.
Ja, jag har ju en väldigt viktig sak att ta upp. Det är så att jag har ganska länge gått och funderat på att skaffa mig ett intresse. För det tänker jag att man bör ha.
Ja.
någonting som, inte för att det är så att jag har massa dödtid att slå ihjäl, utan det är snarare att kanske att ha ett intresse som får mig att slappna av, njuta av livet. Och jag är ju så dålig på att komma på bra saker. Och så tänkte jag på, eller så slog jag upp en bok här om veckan där du faktiskt gav tips på att använda sina intressen till evangelisation.
Mm.
Alltså att vinna sina vänner. Och jag kanske inte blev jätteexalterad över ditt första exempel, att man skulle bada bastu.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, visst.
Och bada bastu kan man göra, men att ha det som intresse,
då blir man genast lite skum.
Mycket skum. Precis. Det ena är ju att bastuklubbar inte har något jättebra rykte.
Nej.
Nej.
Det behöver vi inte gå in på.
Nej.
Men så är det väl. Men vad vill du ha för premisser här då? Vad har vi för premisser? Vad är budgeten? Hur mycket tid får det ta?
Och budget? Det beror ju på intresset och intressets natur. Om det är spännande, tillräckligt attraktivt, så kan man ju faktiskt lägga en liten slant på det. Men det rör sig ju om inte allt för många hundralappar.
Om dagen.
Om dagen, ja, precis. Man kan ju ha väldigt dyra. Man kan ju ha matintresse där man går och testar de dyraste krogarna. Och det är inte sånt du är ute efter. Utan det är ju inte ekonomin framförallt vi ska sikta på.
Älgjakt i Alaska kan bli dyrt för dig.
Det kan det bli. Men däremot så har jag ju funderat på att kanske eventuellt ta ett lite jägarexamen någon gång här i livet. För det har ju du.
Ja, och då med risk för att folk opponerar sig nu då. Men det skulle jag ju avråda dig till på en gång.
Jaha.
För du känns ju lite som mig. Och jag har inget emot jakt och så vidare. Jag har många
du gillar ju kött.
Jag gillar kött i de flesta former. Men jag trodde ju att jag skulle vara mer intresserad av det. Jag tänkte ju att det här, nu har jag hittat någonting. När jag var 16 så tog jag min examen nere i de småländska skogarna. Och jag har ju alltid älskat natur och varit ute och gått jättemycket i skogen. Och tänkte, men det är ju bara att fortsätta göra det. Men, och jaga då. Men det är ju 15 år sedan, brorsan. Jag har jagat en gång.
Mm. Vad blev det då?
Jag hörde nog ett djur, tror jag. Men jag såg aldrig någonting. Så frågar du mig så tror jag att du är nog riskzon att samma sak sker.
Men, och det måste ju ha lite med boendesituationen. Det är ju inte jätteenkelt att jaga i Stockholm City.
Nej, och då blir det ju dyrt också. Och det är ju en ganska dyr hobby. Du måste ju ha vapen och kläder och licens och allt möjligt. Man ska ju helst bo på landsbygden och äga sin mark. Och då blir det ju billigare. Men vi har ju vänner som bor i Stockholm som jagar. Men då måste det nog vara ett genuin passion. Och det har ju inte du riktigt visat bevis att du har.
Nej. Nej, inte hittills.
Nej.
Inte när det gäller jakt.
Nej.
Men,
och, så vi stryker och så, det då.
Ja. Och det måste ju ändå vara. Jag har ju lärt mig det att man. Det är ju alltid kul att testa på saker för första gången. Men sen ska det ju bli ett genuint intresse som man, som man vill hålla uppe då. Och då skulle man ju kunna. Alltså spontant känns det som att starta en slags bioklubb.
Ja.
Känns ju som ett bra intresse. Men det kan ju ha ju sina nackdelar att gå på bio allt för ofta.
Ja, du menar bioklubb att du går på bio? Att det är din klubb?
Ja, precis.
Jag såg framför mig att du tog in lite smala filmer och hade diskussionskvällar med 5-6 personer och satt och analyserade franska kulturfilmer eller något sånt där.
Nej, jag tänkte mer mainstream filmer från USA som man går på SF.
Men måste det vara ett intresse? Måste man göra en klubb av det för att det ska bli legitimt på något sätt att få gå på alla de där filmerna?
Ja, precis. Det är jag måste göra för att kunna få komma loss från familjen.
Skylla på klubben.
Ja, precis. Nej, men jag måste. Det här är avsatt tid.
Jag har lovat
alltså, de väntar på mig. Det måste jag kunna säga. Och det håller ju inte riktigt i dagsläget nu när jag en lördagkväll ska försvinna iväg och gå på bio. Det,
nej.
Du, men om jag hade haft en etablerad klubb, säger man.
Etablerad klubb.
Då som kanske till och med har startat en liten förening. Då ger det mig legitima skäl.
Ja.
Att gå.
Ja, men ja. Bio är ju ingen social sport direkt.
Det är det inte.
Nej, utan det finns ju få saker som är mer avslappnande än att lägga barnen och liksom köpa in lite tyger till frun så att hon kan sätta sig och pyssla lite och sen åka iväg helt själv och gå på en bio.
Exakt.
Utan någon klubb som stör och ska kommentera och spilla popcorn.
Ja, ja men då stryker vi det då. Men har ja. Du något, om du känner mig hyfsat väl, om du skulle ge mig ett intresse.
Du ska ju, spontant så ska du ju ha något med vatten att göra, Jonathan. Du ska ju på riktigt skaffa dig en liten båt och ha en fiske skulle jag kunna tänka mig att du skulle kunna roas av en hel del.
Det är jag inte helt säker på. För mina fiskeerfarenheter är ju inte slående bra.
Nej, vi har pratat om det, det är sant. Mm. Men vattenskida?
Då behöver man vara två.
Ja, men det är väl det som är meningen nu. Om du började, du utgick ju från det. Mm. Det håller jag med i premissen här nu då.
Mm, okay.
Att du vill göra det för att hitta ett intresse som du blir passionerad över så att du också kan använda det naturligt och prata med människor och få kopplingar och dela evangelium. Var det inte så?
Just det. Men hur, då måste ju helt plötsligt gå ut och hitta någon som är intresserad av att åka vattenskidor.
Ja, eller så googlar du och så hittar du i närheten en klubb som redan gör det.
Ja, en vän. Ja, det skulle man kunna göra.
Så slipper du. Fast nu är det ju september, så jag vet inte om...
Då måste ju vänta till nästa sommar och
ja, det
är ju inte jättebra i och med att jag inte kommer bo här då.
Nej, men jag har en jättebra idé.
Mm.
Du ska kolla på vad det finns för studiecirklar i Stockholm. Och hitta något som klickar till lite när du kollar. Det finns ju allt. Det finns ju fotografi, det finns ju att skriva. Rita finns det också, Jonathan, för att komma tillbaka till klassiker. Lär dig att rita och teckna. Det finns ju matlagning och allt sånt där. Och
när man matlagning? Där ja. Säger du någonting.
Om du signar upp dig på en sån studiecirkel, det låter ju lite torrt och tråkigt. Men,
det är helt okej. Det får vara torrt och tråkigt.
För om det är något som klickar med dig där, då kommer du ju naturligt träffa 20 personer till som också använder sig till samma kurs, som har ett intresse, och ni kommer skratta. Det kommer vara lite nervöst i början och väldigt,
som,
väldigt...
som de här nervösa skratten innan jag sätter igång.
Precis, det kommer bli många sådana och alla kommer hålla upp sin bästa fasad. Men sen när man har varit där 7-8 gånger så kommer man till slut gå ut och ta en kaffe med några grabbarna efteråt. Och sitta och snacka. Och det finns ett intresse. Och du kan bjuda hem ett annat par till dig och Anna. Och ha lite 7:30 hos mig i stämning och sånt där.
Det har jag funderat på ganska mycket. Just den här 7:30 hos mig. Konceptet. Att etablera det på bred front. Just för att. Nej, men trevligt för hela samhället där man bor i och grannskapet och så. Kanske sätta in en liten annons där att man vill etablera en 7:30 hos mig. Ni är välkomna. Klubb. Ja, precis. Där man är ett gäng som bjuder in en gång i veckan och så.
Men risken är att det blir ett gäng weirdos då också. Man vet ju aldrig.
Som inte kan laga mat.
Ja, du kanske ska börja med studiecirkeln.
För då vet man att det blir god mat.
Ja, och att ni är på neutral mark tills du lär känna dem lite och vet, har lite koll på vilka de är.
Så att jag inte blir anfallen eller vad?
Jag vet faktiskt inte vad jag menar med det. Men jag vet, alltså, eller så är det ju risken att de som signar upp sig på en matlagningskurs, de kan verkligen inte laga mat. Jag kommer ihåg på när vi gjorde, hemkunskap i skolan på högstadiet. Då var jag ju vi hade såna prov i matlagningen sista veckan typ. Och då gjorde jag på ena sidan och så min klasskompis Johan på andra. Och det började helt plötsligt lukta jätteilla. det är något som är fel. Och vi skulle liksom laga någon god mat där. Och lärarinnan gick omkring och betygsatte. Och snart känner ju hela klassen att det stinker ju här i vårt klassrum. Och alla tittar på mig. De tror att det är jag som gör någonting. Men jag tror, jag kollar på allting. Jag vet inte var det kommer ifrån. Och så kikar jag över bänken till andra sidan. Och där står Johan och det ryker ur hans gryta.
Ja.
Och då visar det sig att han får ju underkänt på det. Han har alltså bränt potatisen. Som han kokar. Så jag menar,
Hur lyckas man med det?
Nej, alltså det är det som är märkligt. Om man lyckas bränna potatis och du ska koka. Då... tror inte matlagningens kurs hjälper.
Men hur vet du någonting om hans livssituation idag? Kan han laga mat?
Jag vet faktiskt ingenting. Jag vet att han är gift och har några barn.
Då kanske hon lagar mat.
Ja, han gifte sig rätt.
Annars kan det ju vara så att när man väl möter ett motstånd till en början.
Ja.
Att det ger styrka och finslipar hans skills. Så att han idag kanske han är jätteduktig på att laga potatis.
Ja, men det är ju inte svårt att bli jätteduktig på att koka potatis egentligen.
Nej, men han var ju uppenbarligen ganska dålig.
För till Johans försvar så ska jag väl säga första gången jag skulle bjuda min blivande fru på middag. När vi dejtade och jag gick på bibelskola så lyckades jag med konststycket att bränna riset jag kokade. Så det är väl nästan i samma kategori då.
Ja.
Men det var väl ganska bra också. Alltså jag skulle kunna göra om det lite strategiskt för på något sätt så triggade det väl någon känslig Stefan i att han behöver mig.
han har ett stort svart hål här som man kan fylla.
Det var den här omsorgen i kvinnan som slog till då att hon kände att här han, kan jag kliva
han
in och göra
nytta. Han fumlar just nu. Han är klumpig. Han trillar omkull.
Men du, jag vet inte det här med studiecirklar. Får gå tillbaka till det också. Jag har ju provat på det en gång.
Vad med matlagning?
Nej, men just hela det här spåret. Jag vet inte, jag kanske aldrig har berättat det. För det är lite sån här
pinsam. Du har ju inte berättat det offentligt.
Nej, men jag vet kanske inte ens har delat det med dig. Jag gick ju igenom precis samma grej för några år sedan igen. Jag tror när jag flyttade till Stockholm City kanske. Så tänkte jag, nu måste jag hitta ett intresse. Där jag kan ha jättekul. Samtidigt som jag träffar andra likasinnade. Så att jag kan bli deras vän och vi kan liksom umgås och... Och till slut kan jag få berätta vad jag tror på och sånt här då. Men jag är jätteintresserad av retorik.
Ja.
Så jag tog ju en studiecirkel i retorik. Och var jätteexalterad. Betalade och skrev upp för mig och tänkte att det här ska bli utmanande. Nu ska jag sträcka sig min liksom predik. Alltså nytta med nöje. Jättekul att få lära sig lite så här.
Du ska bli en nya Martin Luther King.
Ja, men lite så. Sen kan man använda den när jag undervisar eller predikar. Och det ena och det andra. Och tänkte att här ska bli spännande. Vilka spännande personligheter som ska kliva in. Och få utmana mig. Och det visade sig. Det började bra. Vi hade en känd skådespelerska som lärarinna då, eller instruktör. Nu minns jag inte vad hon heter, men hon
var jättekänd i alla fall.
Ja, hon var superkänd. Typ, ja, jag vet inte. Men anyway, hon var superduktig. Jättekul.
Men när vi kliv in där då,
första dagen så kliver in i det där rummet sent en tisdagkväll. Sen höst i Stockholm. Fuktigt utomhus och fuktigt inomhus och... Kliver in i det där rummet och
långkalsonger.
Ja, hade jag säkert. Där sitter det ju då 6 personer och alla är ju 47 plus och lite märkliga.
Alltså 20 år äldre.
20 år äldre än mig, och det är märkligt när man kliver in. Det är något som är märkligt.
Tittar han skumt, eller hur märker du att det är
nej, alltså konstigt? Det finns, jag tänker så här, retorikkurs, det finns väl ändå något slags intresse i oss, och på något sätt att man kan vara social. Här är det väl att de inte tittar överhuvudtaget. Alla sitter och tittar ner i golvet och fingrar på sina naglar. Och
de är lite nervösa och blyga kanske.
Ja, och det luktar lite konstigt också. Det luktar så här gammalt, instängt. Men tänker jag, nu kör vi. Så fick alla presentera sig och målet med retorikkursen och så här. Och nu vill jag ju inte just, jag är ju inte ute efter att skryta eller någonting, men jag har ändå predikat då i många, många, många år. Och jag har predikat utomlands, jag predikade en gång i Etiopien för 16 000 människor. Och
alltså du är lärare och står inför elever
dagligen, varje dag. Uh-huh. Dagligen står man inför elever och talar. Och jag vill ju finslipa det och bli duktig, för jag har aldrig tränat på det. Men här satt det då bittra människor som kände sig nedtryckta på sitt jobb och ville lära sig hur deras åsikter kunde komma fram på personalmötet för att chefen skulle lyssna på dem och det ena och det andra. Så
det var liksom jättehemskt här att skratta åt det här. De kämpade säkert jättemycket med det.
Ja, och sen
jag skrattade åt hur du blir så magplacerad.
Ja, och en man, han hade inget intresse alls, utan han tyckte bara det var kul att gå på studiecirklar.
Men det är jag.
Ja. Ja. Men
där har du ju mig.
Första kvällen, för att göra lång historia kort, när jag presenterar vem jag är och så här. Och då visade det sig när vi går där ut sen, då går alla tillsammans och går ut på gatan, går till tunnelbanan och säger hej då. Och då var det någon som sa, ja, jag kunde aldrig gissat att du var pastor. Nej, så det är väl en komplimang kanske, jag vet inte vad jag ska ta det. Nej, jag trodde att du var nazist. Och då säger en tjej som går bakom oss, en av damerna, ja, det trodde jag med. Det är alltså 100% så. Så jag säger, jaha, men vad då? När du var välklädd och välkammad, kom tillbaks. Och du talade så bra. Ja, men vad har det med nazism att göra liksom? Så jag gick klart på den här kursen och hade mitt examensprov. Och sen såg jag alla de där människorna igen.
Djup vänskap där. Men gick du klart kursen just på grund av att du hade betalt in? Att ja. Det var lite snålhet?
Yes. Mm. Nej, och sen var vår lärare superduktig. Hon var excellent.
Superkänd.
Ja, jättekänd. Så jag lärde mig massa saker. Mm. Och sen var det ganska kul. Sen, alltså, många sådana här knep som är roliga. Som jag har använt sen på mina elever många gånger när jag ska träna dem. Man bara ger dem varsin åsikt.
Mm.
Typ, hon ställde upp oss två och två. Alla andra satt runt omkring och så sa hon, pekade på mig och sa, du är för att lägga ner Bromma flygplats. Och så pekar på den andra, du är emot att lägga ner Bromma flygplats. Varsågod och diskutera, argumentera. Och så skulle man bara argumentera och diskutera det. Och sen efter 5 minuter så sa hon, ja, nu byter ni åsikt, varsågod och kör igen. Så att man lärde sig att åsikten kommer i underordnad betydelse om man lär sig att kunna argumentera bra. Till exempel. Och det är ju farligt.
Ja, nej, men fundera lite mer där på att hitta ett intresse. Så att jag inte blir den här killen som går mellan studiecirklarna. Men det finns ju en ädel konst att utforska saker som genom alla tider varit väldigt spännande, tycker jag.
Arkeologi.
Ja, jag tänkte mer Indiana Jones. Han är ju arkeolog för det, ja. Men blandat med Star Trek, utforska rymden och men så gick jag och funderade på det, att det finns ju inte så mycket att utforska. Alltså det mesta är ju, man har ju hittat det mesta i världen, eller?
Du menar platser?
Platser.
Eller menar du generella upptäcket?
Ja, men jag tänker nog mest platser. Alltså, ja. Visst, det finns väl någon, avlägsen plats som det är svårt att ta sig till. Men man har ju väl varit och sett det mesta nu för tiden.
Ja, om inte annat kan man använda Google Earth idag.
Ja, precis. Och då blir det ju inte jätte... Men, som, jag skulle kunna vara en virtuell utforskare, men det är ju inte... Det är ju lite det jag vill komma ifrån, att sitta framför en skärm instängd utan pigment.
Men det skulle vara havsbotten i så fall. Det läste jag någon gång att den är till 90% outforskad.
Mm.
Vi vet mer om månens yta än om havsbotten.
Men jag har ju knappt snorklat. och det känns också som ett väldigt dyr hobby.
Ja, det kostar ju en hel del. Liksom.
Nej, men just det där att när jag tänkte på det, att förr då så kanske man begav sig ut på med en liten båt och så korsade ett hav och så visste man inte riktigt vad som väntade, och man åkte ut och på lite vinst och förlust. Ja. Och det tycker jag låter väldigt, väldigt spännande, men det är svårt att göra.
Ja, det är sant.
Eller motivera, eller få stipendium och sånt som möjliggör för sånt.
Ja, man kan ju, nu kan du ju kolla upp på Wikipedia och på Google Maps hur det ser ut innan du åker dit. Det gick ju inte i alla tider.
Nej, men precis. Men jag skulle ju ändå vilja utforska saker. Det är ju ett gott intresse, tänker jag. Skulle man... Star Trek då, de utforskar ju rymden.
Ja.
Är det som vi kommer satsa på, eller är det havsbotten?
Jag tror att du ska fråga, är det dyrt? Ja, alltså det beror väl på vem du frågar. Jag tror ju att det finns väl fortfarande människor som är intresserade av att utforska rymden, men samtidigt så känns det inte som det är samma romantik som det var på 60-talet kanske. När det var kapplöpning till månen och allt det där, och man skulle ha bosättningar på månen innan 80-talets slut och sånt. Det är ju ingen som pratar om det riktigt längre.
Nej, och tittar man på rymdfilmer från den eran så har de en väldigt livlig fantasi hur rymdvarelserna ska se ut. Jag tänker bara på Star Wars-filmerna.
Ja.
Vilka märkliga sorter.
Är du trött, Jonathan? Är det dem du vill hitta, liksom? Vad är det här för podd idag?
Ja. Nej, men jag kanske inte ska bli utforskare.
Vilka märkliga.
Ja, nej, men
var... du, av en slump, det är klart det finns saker att upptäcka. Jag läste i tidningen idag, och det går lite hand i hand kanske med det vi pratar om, att utforska och upptäcka. Jag läste om Voynich-manuskriptet. Har du hört talas om det?
Nej.
För sånt går ju fortfarande att upptäcka och utforska. Det är i alla fall då, Voynich-manuskriptet är ett 600 år gammalt manuskript. Flera sidor, långt, tjockt, litet häfte. Som är skrivet på ett totalt okänt språk. Det är ingen som har en aning om vad det är. Det ser ut som bokstäver och tecken, men ingen vet en aning om vad det står. Det är något annat typ av skriftsystem.
Vart hade man hittat denna skrift?
Vad sa du?
Vart hade man hittat den här skriften?
Ja, man har hittat den, men jag vet inte vad nu. Men i alla fall, det är skriftspråket. Men sen är det också en massa illustrationer i det av blommor och växter och djur som inte finns. Och som man inte vet någonsin har funnits och aldrig återfunnits i verkliga livet. Och det är någon forskare nu då som har fått miljonbelopp för att utforska det här. Och det skrivs om det, och det är jätteintressant. Och folk liksom lägger ner hela sina liv på att tolka det här nu då.
Mm-hmm.
Min första tanke...
Nu ska vi se om det är samma tanke som jag har.
Min första tanke när jag läser det, och det är miljoner folk lägger ner och märkligt och äventyrligt, alla tycker att det är. Jag är ju pappa till tre små barn. Och det låter precis som en vanlig dag när Novali eller Denzel kommer springande med en teckning till mig. Titta vad jag har gjort, pappa, och så säger jag, Ja, vad är det? Nej, det är en... Och så säger de, de hittar på någonting. Och sen Denzel, han vill också lära sig att skriva och stava nu som Novali gör. Så hon, han skriver ju egna bokstäver och tecken och grejer. Här har jag skrivit, pappa, att det här är en maskin. Så det är ju min första tanke nu då. Vem vet att inte... Att det här är en rik liten skitunge på 1400-talet som hade lite resurser och kunde skriva ett helt litet häfte med sina grejer och fantasier. Och idag, 600 år senare, så bara för att vi inte vet att det var en litet barn som gjorde det, så läggs det ner miljonbelopp på att tolka något som aldrig kommer kunna tolkas.
Men det måste vara en väldigt skicklig litet barn ändå. Som om det är fin, alltså man ser skillnad på Denzels teckningar och Linnés teckningar. Tänker jag, och på något sätt så måste ju det manifestet eller ja, det manuskriptet vara lite mer lik Linnés skildringar.
Nej, de visar lite bilder, det är ju inga jättefina bilder, det är bara märkliga blommor och växter och lite fula solar med mun och ögon.
Min tanke var ju inte att det var något av dina barn som har klurat ner det här, utan jag tänkte kanske att det var en
rymdvarelse.
Ja, en väldigt märklig varelse som man måste utforska. Att det kanske var en tidig version av Tolkien som gjorde ett alviskt språk och natur.
Så din teori är att det här är Tolkiens förlorade bok?
Den första är Tolkiens.
Jaha, du menar att, inte att det var själva Tolkien, utan att det var en person lik honom?
Som hade livlig fantasi.
Ja, ett barn med andra ord.
Ja, fast lite äldre.
Ja, i alla fall. Det slog. Jag satt och läste det här, så spann jag vidare på tanken att tänk om det är så. Tänk om det är ett barn som har skrivit det här. Och här sitter vi och letar efter en sanning i det. Och letar efter en teori som håller. Vilka andra upptäckter och auktoriteter ute i samhället är också då misstag eller som visar sig vara bara bluff och båg? Och där har du väl någonting du kan syssla med då, Jonathan? Hitta dem.
Ja. Jag tänkte att göra sådana.
Ja, det kan du också. Om du gör dem så kan du skriva böcker på dem.
Ja. Nej, men undrar om det är så att att man kommer hitta från 2013 ett litet dokument som förbluffar forskarna som jag har skrivit när jag är här någon gång i framtiden. Som någon kommer göra en liten framtida podcast om.
Vem vet? Voynich-manuskriptet 2. Jag tror väl att det är väl snarare den typen av upptäckter som finns kvar att göra. Döda havsrullarna upptäcktes slutet på 40-talet, 1940-talet. Och det revolutionerade en hel värld. De har alltså varit gömda i 2000 år i stort sett. Nästan 2000 år. Vem vet vad det finns i grottor där ute? Så det finns mycket att upptäcka, Jonathan. Är det ditt intresse? Den röda tråden i denna podd.
Jag tänker att det kan bli mitt intresse.
Ja, men det känns också dyrt.
Att utforska.
Ja.
Men kan man utforska i mindre skara då?
Det har alltid varit så här barndomsdröm att köpa en sån där metalldetektor och gå omkring lite i skogen hemma.
Ja, men det är också en liten dyr investering, en metalldetektor låter jättedyr. Man kanske kan bygga en själv först.
Det låter precis som du. Det låter som du har väldigt kapacitet att klara av, måste jag säga. Jag tror på dig. Lycka till.
Tack. Ja, men om vi ska gå över till något seriöst då.
Ja.
Så var det så att jag var ute och tog en promenad där på kvällen.
Det är seriöst.
Det är jätteseriöst. Nu gick jag och funderade på mina intressen. Men i alla fall så såg jag en märklig syn. En oväntad syn. Mitt på gatan så stod det ett sånt där dödsförälskat par. Det kunde ha varit 17-18 år. En kille och tjej. Som är sådär löjligt förälskade. Du vet, såhär, förälskade som, de ser ut ungefär som två blodiglar. Eller de pussas. Ja. Och kramas. Och så promenerar de tillsammans. Och de gillar varandra så mycket så att de ser ut som ett upp- och nedvänt V ungefär. Så de går kind mot kind. Mm-hmm. För de vill vara så nära och, varandra. Och det funderar jag lite på att... På något sätt så är ju det... Ja. Offentlig kärlek är ju inte jättespännande. Men däremot så är det något fint i det där med att vara så förälskad i någon. Att man vill vara så nära den andra. Man vill hålla handen och man vill gå kind mot kind. Och man vill prata telefon hela tiden och allt det där.
Ja.
Det handlar ju inte om hur mycket jag måste vara med den andra personen. Utan hur mycket jag vill vara.
Mm.
Och så jag tänkt väldigt mycket. Så kopplar ihop det med min tro på Jesus.
Mm.
Så det här är ju väldigt seriöst. Och det handlar ju, att vara kristen handlar ju inte om hur mycket jag måste vara med Jesus. Eller med Gud eller i kyrkan. Utan hur mycket får jag vara? Hur mycket kan jag vara?
Mm.
Och så jag tänkte prata lite med dig om det just att har du några handfasta tips om hur man kan få vara mycket med Gud? Eller hur man kan komma nära Gud? Jag tänker att du har.
Ja, det tror jag att jag har. Jag har varit kristen i många, många år. När jag började tro på Jesus och på något sätt byggde ett liv med honom och ville vara med honom hela tiden, då låste jag ju alltid in mig en gång varje dag på mitt rum.
Och vad gjorde du då?
Jag låste dörren för att jag ville vara helt i fred. Och sen satte jag på en låsångsskiva som var ungefär en timme lång, kanske 55 minuter, en timme. Och sen så pratade jag med Gud. Jag satte på den ganska högt för att ingen skulle höra att jag bad. Och sen pratade jag med honom och var där inne tills skivan var slut helt enkelt. Så det var inte att jag ville liksom klara av att be hela den tiden. Utan det var mer en tidsmarkör att nu borde du gå ut och vara social igen. Men jag tror det handlar om väldigt mycket olika saker. Det handlar om dels vilken gudsbild man har och hur man... Att man lär sig hur mycket han älskar en och man får uppleva den kärleken. Och det kommer driva en till att vilja vara mer med honom. En vis man sa en gång så här. Om du ska iväg till skolan på morgonen eller jobbet på morgonen. Och inte hittar dina binycklar eller dina husnycklar. Vad gör du då? Det var en fråga.
Letar.
Ja, okej, du letar efter dem. Bra svar. Hur länge letar du då?
Ja, tills jag hittar dem helt enkelt.
Precis, det är ju en no-brainer. Du letar tills du hittar för att det finns inga andra alternativ. Och på samma sätt tror jag det är med Gud att istället för att sätta upp ett mönster och säga så här, nu ska jag be en timme eller nu ska jag be 10 minuter. Istället, ja, hur länge ska jag söka honom? Hur länge ska jag vara med honom? Ja, tills jag finner honom, tills jag hittar fram till den där källan. Och
då kommer man ju tillbaks lite till det att det handlar ju inte om hur mycket jag måste vara utan faktiskt att det är någonting annat som driver att man vill vara, man vill umgås.
Och det finns ju människor som säger men jag har så svårt att bygga rutiner och jag har så svårt att ha disciplin i mitt liv och det är ju inte sant. Det är bara att vi försöker gömma oss bakom det, men vi duschar ju. Varför gör vi det? För att vi vill lukta gott. Vi borstar tänderna. Vi får ta hand om våra tänder. Vi äter frukost. Vi gör massa saker på rutin. För att det finns någonting positivt med det.
Vi ser en direkt anledning till det.
Ja. Och det finns ju samma sak att umgås med Gud. Eller läsa sin bibel. Vilket ofta är samma sak. Det handlar om att bygga in en rutin. Och ett mönster i sitt liv. Där man bara... vet att jag gör det för att det är fantastiskt. Det är bra.
Och så om du ska umgås med Gud då, eller läsa Bibeln, och hur gör du då? Läser du en gång i veckan eller en gång i månaden?
Jag läser min Bibel varje dag. Vågar jag säga. Kan hända att jag glömmer, eller inte glömmer, men kan hända att jag kanske inte gör det någon gång då och då, men olika anledningar. Men annars så gör jag det varje dag. Det är bara en naturlig del av min morgon, helt enkelt. Att jag vill läsa några kapitel.
Hur ser det ut då? Gör du till frukost eller gör du innan? Eller?
Jag brukar läsa Bibeln till frukost. Mm. Brukar vara i samband med att jag dricker en kaffe eller att jag äter en macka eller en gröt eller någonting. Och så sitter jag och läser och tänker på vad det står och ber helige ande och talar genom det och sitter och viskar. Jag är ofta uppe först 90%, 6 dagar i veckan är jag uppe före någon annan i familjen. Så det är lite min egen tid där med Gud på morgonen innan barnen vaknar och någon annan uppe. Sen gör jag en av två saker. Antingen så åker jag till mitt kontor i kyrkan. Så fort larmet går av här på morgonen, 7 går larmet av. Och så innan någonting annat börjar, brukar inte vara någon annan här, så brukar jag sätta på en låsångsmusik på mitt kontor och ta tid att be och ropa till Gud och dansa och ha härligt på riktigt på mitt kontor. Eller så gör jag det hemma. Om barnen ändå har vaknat och de är ändå uppe, så har jag inget emot att be hemma.
Mm.
Så det är i stort sett varje dag.
Men för det finns ju mycket så här ursäkter och sånt, att man, men jag hinner inte läsa, och kan en del säga, och nej, men det känns så tungt och det är så svårt, svenska eller engelska, beroende på vad man läser Bibeln på, eller norska eller finska. Men det är så, man måste ju nog tänka lite på att vad man säger eller vilka anledningar man ger eller bortförklaringen, för att det är ju så otroligt enkelt nu för tiden att faktiskt läsa Bibeln. Både att det finns enklare översättningar och som gör språket mer spännande kanske och mer lättare att begripa. Men också att det finns ju möjlighet att ladda ner Bibeln och lyssna på den. Och det är ju...
Ja.
Det måste ju ändå uppmuntra folk att göra, framförallt de som inte har fått till de här rutinerna. Att det är en jättemöjlighet genom tekniken.
Ja, och bara det att du har gratisappar idag som har hela Bibeln att läsa också.
Mm.
Det fanns ju inte när du och jag var tonåringar, utan då fick man ju ha med sig en fysisk Bibel varje gång man skulle någonstans eller man skulle läsa. Nu har jag ju med mig det både på telefonen och på iPaden ändå. Så att hittar man då en stund, säg att jag åker buss eller tunnelbana eller på något sätt, då kan man ju faktiskt ta upp mobilen och sitta och läsa en liten stund, var man än är nu för tiden. Det kunde man ju för också, men då var man tvungen att komma ihåg att ta med sig Bibeln vart man än åkte, och det är ju inte svårt heller.
Men har du några andra tips på om man skulle vilja, om man vill lära känna Gud bättre och se vad alltså växa i sin tro, och förutom, nu kan man ju göra stora, man kan ju saker, man kan ju gå bibelskola och sådana, men jag tänker lite mer vardagliga som inte kanske kräver de här jättestora förändringarna.
Ja, alltså det spontant jag tänker på, och det är ganska intressant, för jag studerar det här idag, det här med omvändelse, och du fattar nog snart varför jag kom in på det, men många unga människor då tänker att Gud han tycker inte om mig, eller Gud vill nog inte umgås med mig. Men tänk så här då, alltså han kom ner till jorden inte för att vi sökte honom, utan för att han ville vara med oss, och han dog för våra synder. Man drog, han har bevisat att han längtar efter att vara med oss.
Mm.
Till och med innan vi var kristna, innan vi trodde på honom, så trodde han så sjukt mycket på oss att han gav sitt liv. Så att nummer ett, Gud, han längtar mer efter att få umgås med dig än vad du någonsin har längtat efter att få umgås med honom. Och nummer två då, det är många som har bilden att Gud kommer straffa mig, eller Gud han är arg på mig, Gud han irriterar på mig. Och så talar man om omvändelse, omvänder, och så ser man en arg man som står och pekar. Men idag studerade jag ordet omvändelse, och det betyder bokstavligt att komma tillbaka, eller att komma hem till ursprungspositionen. Med andra ord så omvändes ingenting att men nu måste jag vända om från det här, utan omvänder sig att snälla kom hem, som i Lukas 15, sonen som har varit borta, när han väl kommer hem, han har förstört det så något fruktansvärt och gjort bort sig och svikit och varit en sån brat på alla sätt och vis. Men ändå när han kommer tillbaks så står pappa där med öppna armar och säger välkommen hem. Alltså omvändelse handlar om att få komma hem där man hör hemma. Och bara det tror jag kan hjälpa väldigt många unga människor som är lite nervösa vad Gud ska tycka och tänka. Utan Gud, han längtar efter dig nummer ett, och Gud, han är inte arg på dig. Han är aldrig arg på dig. Han vill hjälpa dig när du gör fel, men han är inte arg på dig för att ha gjort fel. Utan han står med öppna armar och säger kom igen nu. Nu hjälper jag dig. Kom hem så löser vi det här. Ja, det är mycket man kan säga. Men det, jag känner att det är en grund skulle jag vilja skicka med. Det fanns väl en anledning till att jag studerade det idag. Skicka med det på podden. Ja. Har du några konkreta tips?
Ja. Ja, ena är ju det där att man verkligen försöker få rutin på att läsa Bibeln. Och, för det är ju så Gud uppenbarar sig för oss att, genom sitt ord. Och att få lite rutin på det, att läsa det eller lyssna på det på olika sätt. Det är ju jättebra. Sen är det att jag brukar ta mycket, bara för att få till det här att be och konkret eller fokuserat. Och jag gillar att ta promenader och be på det sättet. Och, för det får mig att koppla bort inga allt annat. Det är jättebra som du gjorde, låsa in sig på ett rum och dra upp musiken. Så att ingen hör vad man säger förutom Gud. Det gjorde jag jättemycket precis när jag var ny i min tro, att lyssna på mycket på lovsångsskivor och så. Sen gillar jag ju det här med podcast. Det är ju inte bara sådana här samtal man kan lyssna på, utan man kan ju få tag på all värld, alltså hela världens kristna budskap i stort sett genom sin telefon. Man kan ju lyssna på era söndagsmöten från The House antar jag.
Nej. Nej.
Ni kan inte det.
Man kan se dem på hemsidan.
Okay. Ja, nästa videon. Man kan se dem. Man kan se dem live
och sen lägger videon upp.
Men man kan lyssna på nästan all världens kristna budskap. Men man kan lyssna på SS Church podcast. Budskapen man kan från massa olika kyrkor, APC, Ellison Park Church, som är en församling som vi arbetar mycket tillsammans med. Och det är ju ett jättebra redskap om man vill mata sig med uppbyggande budskap.
Ja, jättebra tips.
Det är ju kanon.
Kan man sitta och lyssna på bussen, tunnelbanan, på promenaden, när man städar eller vad du än vill.
Det är ju väldigt tillgängligt.
Efter du har lyssnat på Elvilex och Kvist såklart.
Exakt.
Vet du vad? Vi måste avsluta detta rekordkorta avsnitt. Nu.
Ha det.
Hej. Hej då.
Tjoo.
Tack Gift.